Hjärtligt välkomna till Vuxenskolan. Och det är ju avslutning. Inte bara på söndagsskolan har sin avslutning i gudstjänsten. Men också vi här i Vuxenskolan, vi följer samma rytm. Så vi har också vår avslutning här nu. Och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre att du älskar alla människor. Och Herre att du vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen. Och att alla ska bli frälsta. Och Herre, vi vet att du har valt att göra detta genom ditt goda evangelium. Och vi ber Herre att du ska utrusta oss och lära oss hur vi kan bli bättre skickade att förmedla evangelium till människor. Så tala till oss, vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, vi har haft en presentation här för 2 veckor sedan. När Maggan satt här och jag satt här. Och vi presenterade någonting som kallas för EE, presentation. Alltså Evangelism Explosion. Och det är en väldigt känd presentation. Den finns i stort sett i alla länder i världen. Den är född i Nordamerika och har sitt centrum i en församling i Fort Lauderdale i Florida. Och jag var där för några år sedan. De hade en celebration. Och då var det representanter från alla jordens nationer där. Och alla de hade på något sätt gått en kurs i den här evangelisationsmetoden och hur man för ut evangelium på det här sättet. Det är flera miljoner människor som har tagit emot Kristus genom den här presentationen. Och ja, ni som var här när vi gjorde det här, vad tyckte ni om den? Har ni någon feedback på den? Vad tyckte ni, Gunnarsson, så här? Den finns ju här på det här bladet då i en sorts outline, en ja, kortfattad sätt, och det här är ju ett blad som jag har använt när jag undervisat det här i ett par kurser när jag var pastor i Rinkeby. Då har jag använt det här bladet och så har man då fått lära sig den här presentationen så man klarar den utan till, för man kan inte stå med det här pappret liksom och tala med sin nästa. Funkar inte riktigt då. Så att det krävs en hel del arbete att lära sig den här presentationen. Första delen där, det är introduktionen. Och där lägger man ju mycket tid och fokus på att bygga en personlig relation. För att det är ju så, ska man presentera evangelium så måste man ha ett förtroende. Och man måste så att säga lära känna personen och visa att man är verkligen mån om den här människan. För annars kan det bli väldigt mekaniskt. Så slarmar man över den här första delen, introduktionen här med personens vardagsliv och personens kristliga bakgrund, Och också sen då gå över till att ge ett kort personligt vittnesbörd. Den biten är oerhört viktig och den kan ju vara väldigt lång, va? Och sen kommer man då till de här frågorna, och det finns två diagnostiska frågor som den här presentationen så att säga hänger på, för att man ska förstå vilken människa man har framför sig. Är den här människan redan en troende, frälst människa? Eller är det någon som jag faktiskt behöver presentera evangeliet för? Det är därför det kallas för diagnostiska frågor. Har du kommit till den punkten i ditt andliga liv där du är säker på att du skulle få komma till himlen om du skulle dö i natt? Och det är väldigt få människor som skulle säga att de är säkra på det om de inte har förstått evangelium. Alltså det är därför den kallas för en diagnostisk fråga. För det är faktiskt inte så många. Så ja, visst, jag är helt säker på att jag skulle få komma till himlen. Och det kan ju då, säger de ja på den fast de ändå inte har förstått evangelium. Det kan ju vara att de har helt missuppfattat vad allting handlar om. Det är också möjligt. Och därför den här andra frågan är ju också väldigt viktig då. Anta att du skulle dö idag och komma att stå inför Gud. Och han skulle fråga dig, varför ska jag släppa in dig i min himmel? Vad skulle du svara då? Och den här diagnostiska frågan, den, ja, alltså 9 gånger av 10, om en människa inte är väldigt klar på evangelium, ska hon säga att ja, jag kanske ska få komma in i himlen därför att jag har försökt leva ett bra liv. Jag har försökt vara snäll. Jag har försökt göra en hel del goda gärningar. Och man kanske till och med börjar lista sina goda gärningar och så. Vad ska man annars säga inför Gud om man frågar, varför ska jag släppa in dig? Och då förstår man att ja, men det här är ju nödvändigt att man presenterar evangelium, eftersom man har en tro på att ens goda gärningar ska hjälpa en att komma in i himlen. Så är det ju inte. Eller man kanske säger som Maggan sa, nej, men jag har ju inte brytt mig om Gud under mitt liv, så varför skulle jag förtjäna att få komma dit? Det kan ju också vara ett svar. Men oavsett, på de här två frågorna så har man fått en ganska bra bild om man behöver presentera evangelium eller inte behöver det. Och sen kommer ju då den här presentationen. Och det första man förklarar då, det är att eviga livet är en gåva. Någonting som man får av bara nåd. Och man visar på bibelställen att det är på det sättet. Och så tar man här illustrationen då om en present. Och det är ju så här alltså att om det kommer någon och vill ge dig en gåva. Det är din födelsedag och de har en jättefin present med sig. Och så säger de, varsågod, här får du den här presenten. Då är det inte så att du börjar träva efter plånkan liksom och säger okej, tack för den här fina presenten, vad får jag betala för den? Det är inte så man tar emot en gåva, för då är det inte en gåva längre. Utan man tackar och tar emot den. Och det är på det sättet som man kan ta emot det eviga livet, för det betonas att det är en gåva. Av nåden är frälsta genom tron, och det är icke av er själva, Guds gåva är det. Inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så det är ju så det står i skriften, att det här är bara en gåva och bara av nåd. Och sen då så förklarar man varför det här måste vara av nåd. Det är ju viktigt att man förstår det. Varför är det här av nåd och inte någonting som vi förtjänar därför att vi är så bra? Och då tar man upp detta med vad Bibeln säger om människan. Att människan är en syndare. Och hon förklarar det på ett så tydligt sätt så att man förstår att också jag är en syndare. Alla människor är syndare. Man visar vad Bibeln säger om synd. Vad som är synd. Det man gör som är fel. Det man tänker som är fel. Det man säger som är fel. Och till och med saker man borde ha gjort men som man bara struntar i. är också det synd. Så det är klart, utifrån en sån definition så är alla människor syndare. Och då tar man den här illustrationen om omeletten. Och omelettillustrationen, den bygger på att ja, men jag kanske gör en del goda gärningar som kan väga upp de onda. Tänk om det är så. Om jag har tillräckligt många bra gärningar så ja, tar det ut det här då. Och det är mycket så man tänker faktiskt. Och då tar man en illustration och säger okej, jag bjuder hem vänner, de kommer och jag ska göra en omelett till mina gäster. Och jag tar fram mina 6 ägg. Och första ägget som jag knackar upp är ruttet, va. Och det stinker liksom. Jag tänker, det spelar ingen roll. Jag har ju 5 bra ägg. Så jag liksom slår i de här 5 bra äggen och så vispar jag på här med kryddor och lök och allting. Men alltså det är ju ingen omelett som jag kan erbjuda mina vänner. För det stinker i hela huset. Och så är det med våra liv. Vi kan ha en del goda gärningar. Men tyvärr har vi rätt många ruttna ägg. Och det är ju liksom ingenting som vi kan presentera inför Gud när vi står där. För att Guds standard, den är någonting annat som Jesus sa. Var fullkomliga så som min himmelske fader är fullkomlig. Så det är ju noll möjlighet för oss att förtjäna den här gåvan därför att vi är tillräckligt bra då. Och sen går man ytterligare och förklarar varför det här är omöjligt att vi skulle på våra egna meriter kunna komma till himlen när vi ser vad Bibeln säger om Gud. För många tänker att Gud, han är snäll så det fixar sig väl. Han är ju så snäll så det är inga problem någonstans. Men det är liksom bara den ena sidan att Gud är kärlek, att Gud är barmhärtig. Den andra sidan att Gud är helig, att Gud är rättvis. Och det finns bibelställen som säger att han kommer inte låta någon gå ostraffad. Och så tar man en annan illustration för att befästa det. Och det är ju detta med bankrånet då. Att anta att det kommer någon här nu. Går in på Nordea i Kista med ett automatgevär. Och liksom skrämmer slag på alla människor. Kommer iväg med 2 miljoner och polisen får tag i den här personen. Det är ju ganska självklart att det måste finnas någon form av straff för ett sånt brott. Det förstår ju vi också. Och här står vi nu, alltså alla människor, och vi är skyldiga. Gud är kärlek, men han är också rättvis. Och har Gud löst det här problemet? För han älskar ju människan. Han älskar inte synden. Och Gud har alltså löst det här problemet då i Jesus Kristus. Och där kommer själva evangelium. Varför Jesus Kristus dog. Va? Och det, till slut då, när man har förklarat vem Jesus är. Väldigt kortfattat. Och vad han har gjort. Så blir det då det fantastiska. Att han dog på korset. Uppstod från de döda för att betala straffet för våra synder och erbjuda oss ett liv i himlen. Och sen har vi några illustrationer där också. Och då har vi den här boken då. Då har man en almanacka eller någonting till hands. Och då säger man då till exempel att anta att i den här boken då så står hela mitt liv. Här står det lite goda gärningar. Men här står också alla mina synder. Allting är nedskrivet här. I den här boken. Och om den här handen representerar mig. Och här ligger alltså mitt liv. Och den här handen representerar Gud. Så ser jag att det finns någonting mellan mig och Gud. Som gör att vi inte kan ha kontakt. Och det är alla mina synder. Och det står att vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren let all vår missgärning, all vår skuld drabba honom. Så Jesus Kristus tog på sig all vår synd Och nu kan människa och Gud mötas i Jesus Kristus. Och sen kommer man då till, okej, det här är en gåva, vi förtjänar inte, men hur tar vi emot den? Hur kan vi ta emot den här presenten? Och då kommer ju detta med att tron är det sätt som vi tar emot den här gåvan på. Och man kan säga att tro, det är som en nyckel som öppnar himlen för oss. Nu har jag ju väldigt många nycklar här. Men det är faktiskt bara en nyckel som öppnar dörren till mitt hem. Och det finns också bara en sorts tro som öppnar himlen för oss. Alltså tron, det finns ju många nycklar. Man kan säga att det här representerar olika sätt att tro. Till exempel bara ett försanthållande att jag tror att det har funnits någon som heter Jesus Kristus. Han levde här på jorden. Han gjorde under och tecken och han dog på ett kors. Och jag tror att det är sant, men det betyder ingenting för mig. Det är ingenting personligt, för jag har inte tagit emot det på ett personligt sätt. Jag bara förstår att det är på det sättet. På samma nivå som jag förstår att Karl den 12 levde, men det betyder inte så mycket för mig. Eller en tillfällig tro kan ju också vara att jag är lite flygrädd och så här. Så att innan jag flyger så ber jag, gode Gud, låt det här planet nu landa bra. Va? Och så gör det och sen glömmer jag bort Gud. Det var bara mycket tillfälligt. Min tro varade i någon timme så där, sen var det klart. Men det står i Bibeln, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Så vad är det för sorts tro som öppnar himlen? Och det är den här tron att man helt och fullt litar på Jesus Kristus och vad han har gjort. Och då kommer den nästa illustration, och det är den här stolen. Och då sitter man ju på en stol och så har man någon sorts tom sittplats bredvid sig. Och så säger man då att anta att den här stolen representerar allt vad jag har gjort, mina goda gärningar, de finns här på den här stolen där jag sitter. Men den här stolen, den representerar Jesus Kristus och vad han har gjort. När han gav sitt liv för mig. Och man kan fråga då, tror du att den här stolen skulle kunna bära mig? Ja, säger hon, det är klart den skulle kunna bära dig. Men gör den det? Nej, du sitter ju inte i den. Nej, just det. Det är det som är problemet. Jag sitter inte i den här stolen. Jag sitter i den här stolen. Så jag behöver byta plats. Ska jag verkligen tro på Herren Jesus så behöver jag lämna den här stolen. Och sätta mig här. Och helt och fullt lita på vad Jesus Kristus har gjort för mig. Och då kan man ju undra, men våra goda gärningar då, är inte det bra? Jo då, det är bra. Men jag vet att det här är ingenting som kommer att ta mig till himlen och ge mig ett evigt liv. Utan vi gör goda gärningar därför vi vet att Gud tycker om att vi gör goda gärningar. Så för hans skull gör vi det. Men det är ingenting vi kan förtrösta på för att komma till himlen. Utan det är vad Jesus har gjort för oss. Det är den tro som tar oss till himlen och ger oss evigt liv. Så tar vi emot den här gåvan. Och sen då så gör man det här väldigt tydligt. Man gör en kort rekapitulering av vad det här kan innebära. Och ställer då frågan om de verkligen vill ta emot det eviga livet som en gåva. Och då kommer de här två frågorna som man ställde i början. Första frågan var ju liksom... den första frågan då, den avgörelsefrågan. Okej, det var ju den. Om du skulle dö i natt, är du säker på att du har evigt liv? Nej, det är inte så. Nej. Jag hoppar över den. Just det, jag är lite för långt fram. Jag kommer här. Okej, då har man förklarat evangelium och gjort det här tydligt. Och sen då handlar det om hur man tar emot Kristus. Och då gör man det här väldigt tydligt. Man förklarar att det handlar om att flytta sig därifrån till dit. Och det handlar om att låta Jesus bli herre i ens liv. Och då kommer detta med bilen. Det är en annan illustration som man har. Och det är då man sitter och kör bilen. Och så ser man Jesus som står där vid sidan av vägen. Och så stannar man sin bil och så säger man: Jesus, skulle du vilja komma in i min bil? Och då säger han: ja, det kan jag göra. Men vi måste byta plats. Alltså jag ska sitta på förarsätet och du måste faktiskt sitta på passagerarsidan. Det är jag som kör och du följer mig. Det är inte tvärtom. Och det innebär att jag blir din herre. Att jag är den som bestämmer. Så, det är den illustrationen. Och den är ju tydlig på den punkten. Vem det är som kör bilen, så att säga. Och vem det är som är efterföljare. Och vem det är som är herre. Och sen kommer då ett tillfälle när man verkligen tar emot det här. Och det är en överlåtelsebön. Och om det är en väldigt ovan bedjare, kan det vara. Då kan det hjälpa att man ber före. Och personen får be efter. Och verkligen ta emot Jesus Kristus i sitt hjärta. Och sen frälsningsvissheten. Alltså Jesus säger: den som tror har evigt liv. Om man ställer frågan: tror du verkligen nu på Herren Jesus? Ja, säger de då. Och då kommer de här två frågorna som jag var ute efter för ett litet tag sedan. Visshetsfrågan 1. Vad skulle hända nu om du skulle dö i natt? Är du säker på att du skulle få komma till himlen? Och då skulle personen, om han verkligen satt tro på Herren Jesus, säga: ja visst. Det är jag säker på. Och Guds varför. Anta att du skulle stå inför Gud. Han skulle fråga dig: varför ska jag släppa in dig i min himmel? Vad skulle du svara nu? Och personen skulle troligtvis säga nu: ja, därför att Jesus Kristus har dött för mig. Därför får jag komma in i himlen. Alltså det är ett helt annat svar mot som man fick första gången man ställde frågan. Då var det ju oftast därför att jag varit en bra människa eller försökt göra goda saker eller något sånt här. Och sen då den omedelbara uppföljningen. Och det är viktigt då att man inte bara säger tack och adjö, utan att man tänker på: okej, hur ska det här kunna följas upp på ett vettigt sätt så att det får en bra fortsättning? Bibelläsningen. Att det blir en daglig vana att läsa någonting i Bibeln. Bönen. Att det blir en daglig vana att be till Gud. Och gemenskap med troende. Kanske man aldrig går till kyrkan. Okej, då är det dags att ta den personen till en kristen gudstjänst. Och vänner. Till exempel här har vi ju små gemenskapsgrupper. Man kan vara med i en liten sån grupp och lära känna några stycken på ett djupare sätt. Att man på något sätt får troende vänner. Och sen då att berätta det här för någon människa som man har förtroende för. Att bekänna det man har gjort för någon annan människa. Ja, det är lite grann rekapitulation då av den här presentationen som vi hade. Och då vänder vi på bladet och tittar på broillustrationen. Jag tror att den först kom upp inom navigatörerna, den här broillustrationen. Och jag tycker att den är jättebra. Väldigt tydlig. Jag använder den ganska ofta när jag talar med människor. Därför att den är lätt att rita upp. Den tar inte lång tid och ändå är den mycket tydlig. Och den börjar ju då med Gud och människan och att det en gång i tiden fanns ett fullkomligt gemenskap mellan Gud och människan. Det var perfekt. Och det handlar ju då om Adam och Eva och Gud. Men att det var någonting som bröt den här gemenskapen. Och vad var det som hände? Och en del människor man pratar med kan ha ganska bra uppfattning om vad som hände. Alltså jag talar ju ofta med muslimer och de har ju en bra uppfattning om vad det var som hände. Att synden kom in i människans liv och att människan fick lämna paradiset och leva här i världen på grund av synden. Och så att relationen med Gud och människan bröt, så att den är inte så nu längre att när människor föds in i världen och växer upp så lever man i en bra, ren relation med Gud. Så är det inte. Men utan människor växer upp och relationen är bruten. Och det är alla människors erfarenhet också, att det är på det sättet. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur skulle du definiera Gud? Ja, det beror på vem man pratar med. En del kanske inte har knappt något gudsbegrepp alls. Och en del har det. Säger, ja, men Gud, han är kärlek. Ja, vet något mer? Ja, är han en skapare så är han ju allsmäktig eller någonting åt det hållet. Han måste har oerhörda förmågor i alla fall. Och han är ren, han kanske är helig. Och man kan, ja, man hjälps åt att hitta en lista på hur ska vi kunna definiera Gud. Okej. Okay. Och då, den kan ju se ut ungefär så här. Då. Men okej, okay, då har vi Gud, då har vi någon begrepp av vem Gud är. Människan då? Hur skulle du definiera människan om du fick chansen? En del skulle säga att människan är en egoist eller människan är snäll. Människan talar sanning, men ibland så ljuger människan. Och ibland är människan bara avundsjuk och ibland är människan trevlig. Så man får liksom en ganska lång lista på hur människan skulle kunna definieras. Men det som skiljer den listan från den andra listan, den som har med Gud att göra, det är ju att här finns ju liksom både gott och ont. Va? Det är ju alltså en del grejer är jättebra. Man kan riktigt, ja, till och med vara stolt över att människan är snäll och så här. Men andra grejer är ju inte alls bra och har ingenting med Gud att göra framför allt. Och det är just det här då som är olika. Det är det som Bibeln kallar för synd. Och det är det som skiljer människan och Gud åt. Men människan längtar efter Gud och vill på något sätt komma över. Så man tänker, okej, jag ska bygga en bro. Och man sätter igång där och ja, nu ska jag vara snäll. Nu gör vi goda gärningar här. Vi hjälper någon gammal tant över gatan och liksom vi gör goda gärningar. Och man bygger på den här bron. Men problemet för oss är att även när vi gör goda gärningar så gör vi också, blandar vi in de här dåliga rätt som det är. Gör vi någonting gott och så syndar vi. Så gör vi någonting gott och så syndar vi. Så vi river ner den här bron hela tiden som vi håller på och bygger. Så att vi kommer aldrig över. Vi har ett problem här som vi faktiskt inte kan lösa. Men vet ni varför Jesus kom till världen? Det var för att bygga den här bron mellan Gud och människan. Alltså när Jesus dog på korset, då bar han all vår synd. Och han återupprättade relationen mellan Gud och människan. Så nu genom Jesus Kristus har vi syndernas förlåtelse och gemenskap med Gud. Här är en enkel men väldigt tydlig presentation av evangeliet. Och man kan Jaha, okej. Okay. Vi har några bibelställen här också som kommer in. Man kan, om man vill, läsa bibelställen på allt det här så att det inte bara blir en illustration. Det beror lite grann på vem det är man pratar med och det beror lite grann på vad man har för bakgrund och sådana saker. Så ibland så ritar jag bara upp det här och förklarar det, så här är evangelium, punkt. Men en del människor vill veta, men var har du tagit det här ifrån? Och då har vi ju de här bibelställena som man då kan läsa och som ni har på era papper. Just det. Alla de här bibelställena kan man då slå upp och läsa. Och de blir väldigt tydliga. Alltså de är väldigt enkla och väldigt tydliga. Så det här är en illustration som jag brukar använda. Och sen använder jag väldigt många andra illustrationer också. Ja. Och jag vet att Amir säger, men så här kan man inte tala till muslimer, säger Amir. Och det är sant att man måste på något sätt göra en hel del på förarbetet. Men sen när det kommer till själva presentationen av evangeliet, då kan man använda det här med muslimer och alla människor. I torsdags kväll så satt jag med en grupp afghaner och två av dem ville veta mer om Jesus. Och de ställde just den här frågan, ja men hur ska man förklara detta med haram och halal utifrån kristen tro? Haram är det som är förbjudet och halal är det som är tillåtet. Och det ledde ju till ett samtal kring detta med gärningar. Det ledde till att vi tittade in i Filipperbrevet kapitel 3 om hur Paulus, som då var en farisé som hade byggt hela sitt liv på goda gärningar, hur han sen fick möta Kristus. Och när han började jämföra Kristus med hans egen rättfärdighet, då var hans egen rättfärdighet som sopor. Det var liksom värt avskräde, ingenting. Det var ett minus i jämförelse med Kristus. Och sen var det lagom att gå in på just II-presentationen och gå igenom den för att visa att evangelium talar om att himlen och det eviga livet är en gåva som vi inte förtjänar på grund av våra goda gärningar, men som vi får ta emot av bara nåd. Så om man jobbar ordentligt kring alla de här frågorna så kommer det till en punkt där man faktiskt för in evangelium på ett enkelt, tydligt sätt. Och då kan också en muslim vara med och förstå och lyssna och ta emot. Har ni några frågor på det här? Ja, Ullis.
Jag var inte här förra gången, så det kanske är sjukt. Jag vill fråga dig, så att ni är här i början på det här pappret. Mm.
Ja, bra. Ja, jättebra. När man undervisar den här som en kurs då, så lär man ut just det som du tar upp nu. Fråga två är den andra diagnostiska frågan. Det står att anta att du skulle stå inför, att du skulle dö och komma att stå inför Gud. Och han skulle fråga dig, varför ska jag släppa in dig i min himmel? Vad skulle du svara då? Om jag ger mitt personliga vittnesbörd där uppe och så talar jag om precis att det var för att Jesus Kristus gav sitt liv för mig som jag nu har evigt liv. När du kommer till och ställer den där frågan så är det mycket stor risk att personen inte talar om utifrån sin egen erfarenhet utan har lärt sig vad det rätta svaret är. För då har ju du gett. Och då får du inte reda, då blir det ingen diagnostisk fråga längre, utan då har man liksom bara apat efter. Och därför så är det viktigt när man då ger sig personliga vittnesbörd där, att man inte ger svaret på fråga två. Tack Ullis. Flera frågor. Ja. Ja, när Maggan och jag satt här och vi gick igenom hela presentationen från A to Z, så ja, vi tog nog en halvtimme, eller hur Maggan? Mm, vi tog nog en halvtimme faktiskt. Däremot den andra här, den kan ju göras på ja, 5 minuter, broillustrationen. Den går att göra på 5 minuter om man inte ska slå upp alla bibelställen och läsa dem. Utan bara rita upp och förklara det här. Det går att göra på 5 minuter. Mm. Så att någonstans där har du range. Men sen är det också så att om man går tillbaks till EE-presentationen. Så kan det ta en väldigt lång tid just i introduktionen. För att det är ingen idé att ge sig in i presentationen om man inte har etablerat ett ordentligt förtroende och det finns en relation. Och det är oerhört viktigt att man ställer den här frågan som finns under E en bit ned där. Skulle du ha någonting emot att jag berättade för dig hur jag blev helt säker på att jag har evigt liv och hur du också skulle kunna bli det? Och om personen då säger ja, jag är intresserad, då har man ju fått tillåtelse att berätta det här. Så att det är oerhört viktigt att man inte bara plöjer på, för då känner ju människan sig fullständigt överkörd. Utan man måste hela tiden vänta in en tillåtelse att få berätta evangelium. För det handlar ju om integritet, det handlar om respekt för andra människor och sådana saker. Så det är en viktig sida av det. Mm. Anders? Absolut. Det är jättebra Anders, du trycker på det som handlar om det som kommer innan det här, va? Och det arbetet måste ju göras, och det kan göras på 1000 olika sätt, att väcka ett intresse för Kristus. Men någonstans så måste ju evangelium presenteras, och det är det här då handlar om, att hur ska man på ett enkelt tydligt sätt förklara evangelium så att människor vet vad det är de ska ta emot och hur man tar emot den här gåvan. Men innan det, då måste man göra det som du pratar om nu, och det kan ske på minst 1000 olika sätt. Att väcka ett intresse för Gud, intresse för Kristus, och där får vi, tror jag, mycket gå till oss själva. Det är svårt att ge någonting som man inte har. Det är en grundläggande tanke. Och i vår egen, du talar om att man skulle vara som en ytbärgare på Estonia och så. Alltså, väldigt mycket handlar ju om hur vi vandrar med Herren. Och hur vi, när vi möter människor som inte tror, på något sätt visar någonting av Herren i våra liv. Som kan väcka ett intresse. Så att, oh ja. Sen har vi naturen att tillgå. Det är en bra skatt det också. Och så vidare. Ja.
Det är ju tryggt idag. Och vi får ju hjälp om det är någonting som krånglar på något vis. Oavsett om det är ekonomiskt eller om det är sjukdomsmässigt. Så att som ung så känner man sig odödlig nästan till.
Ja.
Och det här startar ju på något vis med att en del ordet för att en ska leva i morgon.
Ja. Jo, jag håller med dig att alla presentationer har ju någon svaghet i sig och kan inte stämma för alla människor. Och någonstans är det ju så att vi kan lära oss de här presentationerna. Men vi kommer aldrig ifrån att den heliga ande behöver leda oss. Och det kan hända att den heliga ande leder oss att inte alls använda någonting av det vi har lärt oss, utan helt plötsligt får vi helt nya infallsvinklar och vi säger någonting som vi aldrig har tänkt tidigare. Men det är precis den nyckeln som behövs för att den personen ska få en kontakt med det vi talar om och det vi tror på. Så att ja, det är bra att du tar upp det, Nils, för att människor är väldigt olika och människor har mycket olika saker de tänker på. Man talar om evangelisation, och det tror jag är jättebra att du tar upp det här. Det man kallar för felt needs, alltså de behov som jag upplever och känner. Som människa, jag kanske är ensam, jag kanske är arbetslös, kanske någon som ligger sjuk hemma. Då är det det som upptar min tankevärld. Och om vi ska föra in Kristus i människans liv så behöver vi ta reda på vilka är den här människans felt needs? Och där är kontaktpunkten för Kristus. Där är kontaktpunkten för evangelium. Och det innebär att vi behöver vara goda lyssnare. Vi behöver alltså ta reda på vad det är som rör sig i den här människan. Och sen komma in på den punkten och se, men hur kan den heliga ande leda mig så att jag kan säga någonting som kopplar Kristus in i den här människans liv. Och det är ett viktigt tänk. För det gör oss beroende av Gud. Gör oss beroende av Guds ande. Och vi förstår att alla människor är på något sätt olika. Och vi behöver koppla in på rätt sätt till varje människa. Så visst, det kan hända att vi kommer flera gånger till situationer där vi lägger allt det här åt sidan och säger någonting helt annat. Det är viktigt. Ja, det är aldrig fel att lära sig hur man presenterar evangelium på ett enkelt och tydligt sätt. Och jag kan väl säga det att jag har lärt mig detta då inte från svenskar. Och jag tror att svenskar överlag är väldigt dåliga på att formulera evangelium på ett enkelt och tydligt sätt. Utan man liksom har det här i sig att ja, jag tror på Gud och jag ber och så. Okej, kan du berätta? Och då blir det tunghäfta och man vet inte hur man ska kategorisera det här på ett gripbart sätt. Medan andra folk har varit mycket bra på att analysera och formulera olika presentationer av evangelium. Okej, då får vi vara så ödmjuka som svenska att vi kan lära oss från andra folk. Hur gör man det här? Mm. Jag vet att jag lovade Inger kvart över, men Anders, sista då. Ja, du tycker det är intressant det här. Alltså en variant är ju att vi har en speciell kurs för de som vill lära sig. Jag har gjort det här ett par gånger i Rinkeby och undervisat då människor hur man lär sig det här och hur man använder det. Visst. För att det inte är så, just den här presentationen, den, man kan se den som ni såg den, ni som var här sist. Och man kan få ett intryck av den. Men det är omöjligt att lära sig den på en presentation, eller hur? Utan det krävs en kurs om man ska klara av det. Men finns det ett intresse, skulle vi kunna tänka oss till hösten att kanske lägga upp en kurs där de som vill lära sig det här får göra det. Så vi får se den här två gångerna som jag haft här nu som en appetizer. Och så får vi ta till oss det Anders säger om församlingshelgen. Vi har lite andra planer, men tack för tipset. Och nu måste vi hjälpa Inger och allihopa att få ha sin gudstjänst här.